It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Hej innebandy Sverige, välkomna till ett nytt avsnitt. Den här gången har jag med mig två intressanta innebandyprofiler. Camilla Olsson, hon är verksamhetsansvarig på Värmlands innebandyförbund. Och Henrik Paulsson, han har samma funktion på Skånes innebandyförbund. De jobbar alltså med innebandy på heltid. Vi kommer prata om hur svensk innebandy mår just nu. Hur mår deras distriktsverksamhet? Hur ser det ut helt enkelt i deras distrikt med klubbar, med spelare? Hur mycket har de tappat och hur mycket har de tänkt ta i kapp här nu efter pandemin? Och ja, det är en fråga som väldigt många ställer sig. Vi vet ju om att exempelvis 8 förbundsserielag på allsvenska och division 1 nivå hittills har hoppat av den här säsongen. Bland annat på grund av corona som har gjort att man har svårt att få ihop lag. Men hur ser det ut i Skåne och hur ser det ut i Värmland? Det och jättemycket annat kommer vi prata om i det här avsnittet. Jag vill också säga det att vi hade lite tekniska problem, så vissa saker har fallit bort när inte mikrofonerna har velat vara med oss. Men nu är det hög tid att vi släpper fram Camilla och Henrik och detta avsnittet. Nu kör vi! Hej och välkomna. Då har jag med mig två spännande gäster. Camilla Olsson och Henrik Paulsson som är verksamhetsansvariga för Värmland respektive Skånes innebandyförbund. Välkomna.
Tackar.
Tack så mycket.
Hur är läget i Värmland och Skåne en dag som denna?
Ja, en dag som denna har vi faktiskt fått någon form av brittsommar i Värmland med supervärme och sol har vi alltid som ni vet. Men superskönt, så jag skulle säga att läget är bra i Värmland idag.
Ja, jag kan bara intyga, det är fint i Skåne också. Inte lika mycket sol ännu, men det kommer väl förhoppningsvis.
Nej, precis innan vi börjar spela in det här avsnittet så sa jag det att vi måste presentera er två för att ni är ju inte lika kända som Kim Nilsson och Galant Karlström. Och, ja, så då tänkte jag faktiskt att vi ska börja här med att ni lite ska få presentera er så att vi vet vilka vi pratar med det här då. Om vi börjar med Henrik då, så tänker jag tänker ställa 4 frågor här. Så då är min fråga till Henrik det här först då. Vad har du gjort med innebandy hittills?
Ja, men precis. Jag kanske har en lite annan bakgrund inom innebandy än många av de gästerna du har haft tidigare här och även jämfört med Camilla. Jag har spelat innebandy på motionsnivå i 25 år. Varje dag, eller på att säga, men varje vecka i 25 år. Och det är ju min sport, kallar jag den numera åtminstone. Men det första jag fick med innebandyn på arbetsnivå det var 2013. Då var jag involverad i distriktslags-SM som gick i Helsingborg det året. Och då var jag pressansvarig och tog hand om TV4s representanter och lite sådär. Och sen på den vägen var det. 2014 gick det i Helsingborg igen distriktslags-SM och då var jag projektledare för det. Sen hade jag hand om U19-VM 2015 och sen började jag jobba på kontoret på Skånes innebandyförbund efter det som föreningsutvecklare. Och sen i etapper har jag fått mer och mer ansvar och sen tidigare i år då så är jag verksamhetsansvarig med personalansvar och de bitarna också. Så en ganska kort resa men väldigt, väldigt rolig och väldigt intensiv. Fick man uppleva en pandemi i år 4 eller 5 eller vad det blir också. Så, ja, mycket, mycket spännande har hänt på den korta tiden.
Ja, man kan konstatera att du skötte dig ditt första uppdrag som du fick, och sen har du har fortsatt att sköta dig och fått mer och mer ansvar.
Ja, precis. Andra människor ansåg i alla fall att jag var hyfsat okej på det jag gjorde. Sen pratar jag inte jättegärna om U19-VM med tanke på att Sverige missar medalj för första gången någonsin på U19 eller här och dem genom att bli fyra i Helsingborg. Men det var inte mitt fel, tänker jag.
Nej. Ja, men vad bra. Om vi ställer samma fråga till Camilla. Vi skulle ju egentligen börjat med damerna först här. Så vilken miss det blev här. Men nu är vi nyfikna att höra vad du har haft för dig.
Ja, vad har jag för mig? Jag har ju en ganska lång spelarkarriär bakom mig. Det var någon vänlig kollega här som gillar statistik som var inne och kollade att jag gjorde min första säsong i högsta serien som inte hette SSL då. Jag vet inte ens vad den hette, elitserien tror jag. 1994 med min moderklubb Rönnby. Och nu vågar jag ju säga att det var den sista sessionen i SSL 2016-17 med Karlstad. När jag gjorde ett inhopp och lirade även slutspelet. Men det har ju gått ganska många år då sedan 94 och jag har fortfarande inte lyckats lägga undan klubborna utan det blir allt spel i år också, dock inte i SSL då. Så min bakgrund inom innebandyn är ju som spelare. Och därför känns det ju som en ynnest får man väl säga att också nu få jobba med sitt stora intresse. Och det har jag gjort sedan, jag kollade ju det här, 2016. Jag tror att jag har någon form av 5-årsjubileum snart. Så sedan dess har jag varit då kanslichef i Värmland.
Hur hamnar du i den här rollen då?
Ja, men det handlade väl om alltså ett brinnande intresse alltså utöver själva spelardelen där, alltså ett brinnande intresse för idrottsrörelsen och för liksom hur idrotten kan utvecklas på olika sätt. Så att när den tjänsten blev ledig så kändes det ju såklart jättespännande.
Så du
Att
sökte den
testa.
tjänsten då?
Ja, men precis. Och kom då från, bytte helt bransch. Jobbade tidigare på handelskammaren här i Värmland. Men tog klivet över då till idrotten.
Ja, vad spännande. Vad skrev du i din ansökan? Ja, men vad var det de gillade med att du sökte? Det är ganska intressanta frågor. Minns du vad du skrev?
Nej, men jag tror att alltså just det här alltså brinnet kring utveckling inom idrotten i stort, inte bara inom innebandyn. Men sen tänker jag att det väl säkert också var en positiv aspekt med det liksom långa engagemanget som spelare. Jag hade även engagerat mig lite på föreningsnivå, på styrelsenivå och sådär. Så att det var väl en passande bakgrund helt enkelt. Sen tror jag mycket, man letade också mycket efter, alltså betonade kommunikation och ja, i olika former. Och det är ju min bakgrund. Jag var tidigare då kommunikationschef på Handelskammaren. Så det var väl en också, tror jag, viktig del av det hela.
Ja, precis. Och Henrik, du berättade ju egentligen hur du fortsatte halka på dina bananskal hela vägen här nu till den mäktigaste i Skåne, eller?
Nej, jag skulle vilja säga att jag är nog en av de minst viktiga egentligen. Det är våra föreningar som gör det viktigaste jobbet.
Ja, det är klart. Vad kul, vad spännande. Jag tänker att vi också ska beta av två andra frågor här så att vi känner er innan och utan. Nej, men jag tänker, vilka tycker ni är de bästa idrottarna genom tiderna i vilken idrott som helst?
Ja,
Du
alltså vi tjuvpratade ju lite om det här innan och sa liksom att det här var ju århundradets svåraste fråga att besvara. För här skulle man ju kunna säga vem som helst, när som helst, i vilken idrott som helst. Så jag kom på så himla många. Men om jag bara tar någon på uppstuds här som jag liksom gillade mycket när hon var aktiv så var det Carolina Klüft. Jag tyckte att hon hade ett sätt att se på idrotten och sina prestationer som var liksom intressant och tilltalande. Och hon, ja, jag vet inte. Så jag säger henne bland liksom 138 andra man kunde ha valt. Men någon måste man ju välja.
För min del så jag fick jag tillbaka till när jag var liten pojke och då spelade jag tennis i rätt många år. Och då var det Stefan Edberg som var kungen på banan på den tiden. Det var ju x antal finaler i x antal stora turneringar som han både vann och förlorade. Så det är många minnen. Och ska man ta en andra, och det får jag kanske, så får jag väl ändå säga till många kanske Malmö FF-supportas för tret, men jag är ju nästan lika gammal som Zlatan, eller rättare sagt han är något år yngre än mig. Jag har varit på samma festställen som honom i ungdomen och så vidare och så vidare. Så att följa den karriären parallellt med att man själv växte upp i ungefär samma ålder var ju, ja, det var riktigt magiskt faktiskt att titta på matcher på stadion och de bitarna innan han försvann från Sverige. Sen har ju hans namn solkats ner, men det är ju en helt annan historia.
Ja, men du var aldrig med och busade så här på nätterna och så med bilar och sånt som...
Inte med Zlatan i alla fall.
Nej, men det är en ganska svår fråga där. Men jag tänker själv, alltså, man helgonförklarar några sådana här legender som Björn Borg och Mats Wilander. Alltså egentligen alla, och Ingmar Stenmark och sånt här. Så jag skulle nog säga dem också, men... Jag tycker Carolina Klüft också. Det är bara synd att hon inte gjorde som vi som följer, att hade en jättelång karriär och vann 3 OS-guld och 8 VM-guld, utan att hon, bensinen tog slut ganska fort. Det var ju, men ja, hon är ju duktig inom media idag, så hon har gjort övergången väldigt bra. Vad det som vi alla undrar här nu då, det är ju hur svensk innebandy mår då, och då tyckte jag att det hade varit jättekul att diskutera det här med er då, ni som representerar 2 stora distrikt i innebandy Sverige. Så hur mår vi? Är min fråga helt enkelt.
Ja, det är en ganska stor, bred och komplex fråga. Jag tänkte, vilken ände ska man börja? Alltså jag tror för det första att man får konstatera att vi inte riktigt kanske vet var vi befinner oss. Alltså så här, det vore ju naivt att tro att en samhällskris som den här pandemin ändå är och har varit, att den inte skulle påverka idrotten negativt. Alltså det får vi väl ändå, alltså den här oron och så där som finns är ju på något vis befogad. Men sen gäller det ju att verkligen djupdyka i data nu och statistik och framförallt liksom över tid. Därför att vi vet ju inte, om vi tittar på licensstatistiken från säsongen som inte blev. Ja, vad säger den oss? Ja, där ser vi, jag vet att vi båda distrikt ser ungefär samma tapp där, 1000 licenser mindre. Men då vet vi också att vi fick aldrig in våra gröna licenser i systemet. Det utgör åtminstone i Värmland över hälften av det tappet. Vi fick inte in alla licenser som vanligtvis kommer in oktober, november. Alltså analysen av siffrorna är ju svår. Här och nu. Det tror jag man måste ha med sig, att vi behöver nu över tid, och framförallt om vi nu förhoppningsvis får en hel säsong 21-22, jämföra den med den senaste hela säsongen 19-20. Alltså vi måste ha ordning på datat för att se var blöder vi, var är konsekvenserna av den här pandemin. Det tror jag är viktigt. Och om jag bara fortsätter lite med läget specifikt i Värmland, så gick vi in i pandemin. Eller så här, över en 10-årsperiod så har Värmlands innebandy växt hela tiden, lite grann varje år. Åren 10-15 extra mycket, och sen har vi haft en mer liksom så här platåartad utveckling. Men säsongen innan pandemin så hade vi ett, ja, vi tror faktiskt att det var ett all time high på licenser genom tiderna. Och sen kom då pandemin. Så vi gick ju från en liksom tillväxtresa om en, ja, inte så här. Och så in i den här pandemin. Sen när vi då summerar antalet anmälningar till den här, kanske det mest intressanta statistiken att ta på här och nu, så ser vi att vi totalt har tappat lag. De här 8 lagen är ute på pojkarnas blåa nivå. Något lag på röd nivå, pojkar också. Men om man ska, liksom, den stora flertalet är på pojkarnas blå nivå. Man kan också konstatera i den serieanmälan att vi har inte haft så många anmälda damseniorlag på 12 år. Den siffran är rekordhög efter pandemin. Och det tycker jag visar att vi får inte ha för bråttom med att bli alldeles för liksom negativa och oroade, men vi får ju absolut inte tro att ja, men det här är frid och fröjd, det ser ut som det alltid har gjort. Så alltså vad jag vill säga är att det finns många siffror i omlopp. Vi behöver över tid nu analysera liksom statistiken på djupet. Det var en lång utläggning, men jag hoppas ni var med mig i resonemanget.
Ja, men Henrik, om du tar rygg på vad Camilla börjar prata om.
Mm, jag hängde med Camilla i ditt resonemang i alla fall. Så det behöver du inte oroa dig för. Nej, men det går att angripa från jättemånga håll såklart. Jag tycker en jätteviktig aspekt i hur vi mår, det är ju att under pandemin, om inte tidigare, så har man ju märkt ett extremt högt engagemang från föreningssidan och egentligen alla som håller på med innebandy. Har man inte märkt det tidigare, så har man märkt nu att oj, vad många som bryr sig väldigt mycket om vår idrott. Och det kvittet är ju fantastiskt att få. Det behöver inte vara en pandemi just för det, men det bekräftades verkligen hur många som bryr sig. Och det är ju någonstans grunden för att vi också kan ta oss tillbaka och bli ännu bättre och ännu större än vad vi har varit någonsin tidigare. Så, men ska man prata rena siffror, så bilden i Skåne påminner om den som Camilla tog upp i Värmland. Vi har också minskat i antal lag och licenser. Precis som Camilla sa, så är ju förra säsongen någon form av tappad säsong när det gäller statistik. Men om man jämför med två säsonger tillbaks, så har vi också faktiskt på pojksidan framförallt minskat rätt rejält på, i vårt fall, röd nivå då, som är 13-16-åringar i antal lag. Och därmed också utgår jag från antal licenser, men det får vi ju vänta och se ett par månader till innan vi vet det. Så det är där vårt största tapp har varit. Och på dam- eller flick- och damsidan så ser det i princip lika bra ut som innan. Det finns enskilda undantag, men det har varit pojksidan av någon anledning som har drabbats absolut värst hos oss, och just på röd nivå.
Har du hört någonting varför det kan vara så?
Nej, egentligen inte mer än individuella incidenter för respektive lag, utan vi får väl någonstans titta. Vi har ju fortfarande en process nu där lag kan dra sig ur och sådär, så vi är fortfarande mitt uppe i inför säsongstartsarbetet, men ge oss ett par månader så får vi ju titta på hur det verkligen ser ut, hela bilden, jämföra med tidigare säsonger och sen kanske undersöka djupare vad det faktiskt beror på, just tappet på i vårt fall då röd nivå på pojksidan. Det var ju någonting vi såg innan, men inte i den här stora mängden som nu, men det är ju om man får titta tillbaka 4-5 år, så i alla fall i Skåne, så har det pågått länge på röd nivå, just att vi tappar spelare där i allt för hög grad.
Ja, nej, men just det här med att man inte vet vilka lag som faktiskt kommer starta seriespelet. Jag ska ju faktiskt försöka spela själv, och mitt lag ska ha första träningen ikväll nu när vi spelar in det här. Och ja, det finns luckor att fylla och frågetecken att reda ut, så att inte ens jag vet. Jag vet inte om den här kraften och orken finns att göra det här jobbet då. Vi säger att man är ett enskilt lag, att man saknar en målvakt eller två målvakter eller back eller vad det nu är, att göra det här jobbet och detektivarbetet, att finna de här luckorna som krävs. Så att jag tror ändå att det kan vara svajigt i många lag, och det är säkert svajigt. Så att, ja, det är läskig tid just nu, tänker jag.
Ja, och sen nu tittade vi på statistiken av utövare, men vi har ju en annan oro, tycker jag, är ju ledarsidan. Hur mycket har det påverkat liksom andra grupper? Vi har domarna och allting hänger ju någonstans ihop. Och jag tänker just på ledarsidan, tror jag att det fanns, alltså många fick väldigt mycket tid över under den här pandemin, och det fanns ju säkert många som kände att jaha, det är så här det känns att ha ett liv utanför idrotten. Och jag tror att man får verkligen inte glömma bort ledarna i det här, och även andra grupper. Men att det inte bara är utövarna som jag tänker att vi bör känna oro över.
Nej, jag tycker bra synpunkter där, för att det är nog många som har kanske kände någon av de här första veckorna att var lite trevligt att vara ledig i november de här 2-3 första veckorna. Och just det här att ledare kanske ser att livet funkar utan att göra alla de här goda gärningarna att vara ledare och kanske inte vill tillbaka till det här ekorrhjulet där man lägger all sin tid på innebandy. Men samtidigt så finns det ju den andra aspekten att man har glömt av hur jäkla kul det är. Så att,
Ja, och det är väl där vi måste hjälpas åt på något vis och påminna varandra om att de positiva aspekterna överväger, tänker jag. Att här handlar det ju verkligen om att det är det vi ska minnas. Det är där vi vill vara i hallen.
Mm. Vad, Camilla, du var initiativtagare till ett, ja, vad ska man kalla det? Det du drog igång. Drog du igång det först i Värmland eller hur?
Vad tänker du på? Vilket tänker du på?
Tillbaka till hallen, antar jag.
Tillbaka till hallen, ja, precis.
Ja, men precis. Ja, men det stämmer. Och det här var egentligen, upprinnelse var en diskussion vi hade med våra föreningsordföranden under våren, där vi pratade om, vi hade en diskussion, vad ska vi göra nu då, förbund och föreningar tillsammans, liksom? Vad kan vi hitta på? Och då en sak som kom fram var att det är viktigt att fortsätta just att lyfta det här suget, alltså det här brinnet, att vad roligt det ska bli att komma tillbaka. Och ur den tanken så tog vi fram den här tillbaka till hallen-hashtaggen och bestämde oss för att ja, men vi gör en liten kampanj i all enkelhet kring det. Så det har vi kört över sommaren och gör även nu under hösten då.
Och vad innebär det? Eller vad är det för något?
Ja, det är egentligen, kan man säga, en digital kampanj där vi har lyft olika matcher, personer, domarutbildningar. Försökt få med alla grupper, fått människor att berätta just om sin längtan efter att få komma tillbaka till hallen. Och alltså, också spelat in korta klipp från där och då. Att ikväll är jag på domarkurs. Jädra roligt det ska bli att blåsa innebandy. Vi försökte vara väldigt närvarande i liksom, Svenska Cupen-matcherna nu. Tävlingssäsongen drar igång. Helt enkelt lyfta precis det här du säger, Magnus. Alltså det man har saknat. Och samlade då under en hashtag. Så en digital kampanj.
Henrik, vad tycker du om den kampanjen som Camilla drog igång?
Det är såklart jättebra. Jag hörde ju också av mig till dem och sa, kan vi sno den rakt av? Skälla den rakt av. Det är precis den typen av initiativ som behövs. Och de kan komma precis var som helst ifrån egentligen. I det här fallet var det från Värmland och distriktsförbund. Men det kan ju lika bra vara en förening som gör det lokalt. Eller Svenska innebandyförbundet som säkert kommer att göra sådana här bitar också. Så för vår del var det ju bara att vi använder hashtaggen och så jobbar vi vidare på samma sätt. Och försöker involvera just föreningarna också att dela. Använd hashtaggen, dela budskapet att ni är tillbaka, visa all den glädje som ni nu har fått hålla tillbaka i ett och ett halvt år och när ni äntligen, som kosläppet i april, får komma in på planen igen och verkligen visa all den glädje. För det är ju så många som älskar idrotten där ute. Jag pratade med Camilla innan om det där att man har ju pratat väldigt mycket om restaurangbranschen och resebranschen och så av förklarliga skäl naturligtvis, men idrottsbranschen perspektiv så hade vi ett som spelade matcher under ett och ett halvt års tid i dagen. Och det innebär att i princip max 1% av vår verksamhet om man tittar på tävlingssidan var gång under den tiden. Och det är ju extremt lite. Så vi har ju också en väldigt hårt drabbad band för det sättet. Och många får träna i yngre ålder och så också. Men just det att komma till och visa upp det för alla. Och förhoppningsvis då även för dem som har försvunnit från vår sport under den här tiden. Att de också känner, just det var därför jag en gång började med innebandy. Jag vill tillbaks. Så kan det leda till det, och det tror jag det kan. Och det måste också vara en långsiktig tankegång i detta såklart. Nu gör ni en kampanj, Camilla, och vi hakar på den. Vi måste jobba med liknande saker under säkert en säsong och flera säsonger framåt också. Men jättebra initiativ såklart.
Ja, härligt. Vi har ju alltså sett tillbaka på att vi hade säsongen, ska vi se, 19-20 och den avbröts ju för många kanske med 2-3 omgångar kvar. Och så startade vi upp den nya säsongen med mycket oro. Vi kom igång och då hann vi egentligen hela oktober i stort sett. Och det betyder väl en 4-5 omgångar för de flesta, kanske till och med färre för vissa ungdomslag, tänker jag. Och sen tog det slut helt enkelt. Och så satt vi och hoppades Och det var plan A, plan B, eller vad, jag vet inte vad det hette, men det var ju massa planer fram till egentligen i slutet av mars innan det gav upp. Eller hur var det för er i era distrikt?
Jo, men alltså så nu, det blir som att tiden flyter ihop lite grann, men jag tror att du återger en korrekt liksom, tidsbild. Och det var väl liknande, eller det var ju lika för alla, skulle jag säga. Att vi hade en 4-5 omgångar kanske på seniorsidan innan det klippades.
Mm. Hur ser ni på sitta, alltså man kan inte vara förberedd för den här situationen och alla kräver svar och sånt där, men alla spelare och föreningar har ju betalt för att spela en säsong och hela den här problemet kring det här, hur har ni resonerat kring, eller hur resonerar ni kring hela den här biten, hur man skulle gå vidare?
Jag tar, okay, du tänker liksom utifrån hur vi gör ekonomiskt helt enkelt för,
ja, lite, ja, men lite hur man resonerar för att någon kan tycka att ena hållet är solklart och någon kan tycka att ja.
Ja, men precis.
Det är antagligen många som har tyckt mycket. Eller det,
ja, men herregud, verkligen. Det har varit extremt mycket. Och det kan jag lägga till direkt också. Om det är någonting vi har också noterat så är det ju vilken närhet vi har fått till våra föreningar. Betydligt mer än tidigare. Och det har ju varit delvis tack vare pandemin, om man nu kan uttrycka tack vare det. Men så vi har haft mycket mer dialog löpande och oftare än tidigare, vilket har gjort att vi har ju också fått in mycket, mycket mer input från föreningarna hela tiden. Och då är det precis som du säger, såklart att framförallt har det varit mycket frågor och en hel del inputs också. Det vi också har noterat är att våra föreningar, i alla fall i Skåne, jag tror det är en bild som Camilla delar, att det finns en väldigt stor tillit till oss som distriktsförbund. Vi är någonstans den närmsta parten. Och det vi gick ut med i informationsväg när det gäller restriktioner och liknande och sånt, det var det man vände sig till. Så vi hade också ett väldigt stort ansvar att återgiva den och Folkhälsoförbundet fick ner på skrivet. Så det var ju ett stort arbete. Men när det gäller någonstans spel hela tiden, vi visste ju liksom aldrig kommer detta hålla på. Så vi beslutade ganska tidigt att avvakta så länge vi bara kan för att ta de där besluten som vi vet vi måste ta förr och senare. Och det inkluderar ju att till slut då, när vi hade passerat scenario C eller D, eller var vi nu kom, där någonstans, också fick ta beslutet att det här kommer inte gå. Och det var ju ingen som visste hur det var. Men någonstans hade vi ju hela tiden inställningen just av aspekten att kan vi få några matcher till stånd i slutet av säsongen så är det bättre än ingenting. Just på behållarperspektivet, att ändå känna att vi får spela lite. Men det gick ju tyvärr inte att göra det på ett vettigt sätt. Så att säga. Och när det gäller ekonomin och så beslutar vi till slut att vi vill ju stötta våra föreningar med det vi kan göra. Vi har ett gott eget kapital i Skåne som vi har byggt upp under många säsonger. Och det har vi ju alltid tänkt att det ska användas för den här typen av situationer. Kanske inte så drastiskt som det nu blev, men nu fick vi en jättebra möjlighet att trots allt kapa lite av det och ge tillbaka i form av subventioner till domare, subventioner till föreningar och subventioner till de spelarutvecklingssamlingar som vi har också i Skåne.
Är det för framtiden då?
Ja, det är för den här säsongen som vi går in i nu. Att basera på hur till exempel hur många lag man hade anmält förra säsongen och sådär, så fick man så, men 30% sa vi att vi subventionerar årets eller säsongens anmälningsavgift. Och det tyckte vi var en ganska lagom summa som inte riskerar vårt förbunds framtid men också ger en del till föreningarna som säkert behöver pengarna, mer eller mindre i alla fall. Så det var väl lite så.
Precis, jag kan väl haka på där också. Vi förde ett liknande resonemang. Vår styrelse beslutade tidigt att här gäller det att summera i slutet och inte och föreningarna så mycket vi bara kan utan att hamna i att vi behöver klappa i så. Jag tycker också vi hade en jättebra dialog med föreningarna under resans gång. Och det här kommer att landa i en slutlig subvention för det här året då på 40% av serieavgifterna, precis som Henke beskriver, baserat på antalet lag då året innan. Så det känns som en bra liksom, lösning och viktig, vad ska jag säga, något slags statement i att det är ju alltid, vi finns till för våra föreningar, inte tvärtom. Och det, ja, men det kändes som en bra lösning.
Jag kan ju tänka mig att det är den här typen av frågor som gör att folk reagerar och hör av sig. I vanliga fall kanske man inte har några åsikter och någonting. Men helt plötsligt när det kommer såna här saker, då är man väldigt bestämd och väldigt framåt. Så jag gissar ju att ni har fått jobba mycket med de här frågorna.
Ja, det har vi absolut. Men jag vill verkligen lägga till att det har varit i en väldigt positiv anda faktiskt i vårt fall. Det har varit... Det tog ett par månader, som du sa, när vi kapade en säsong i princip en eller två spelhelger kvar, så var det ju väldigt stor förvirring och där satt vi ju varje kväll i två, tre veckor i sträck och tog beslut mer eller mindre styrelsen i vårt distriktsförbund. Så det var ju väldigt snabba puckar, men sen när det väl var ner så den här förståelsen kom någonstans att vi sitter ju alla i samma sits på något sätt här. Ingen av oss vet, vi måste göra det bästa av det tillsammans. Och precis som Camilla säger, så det här är ju ett sätt för oss att säga att vi har möjlighet i form av subventioner och så göra det med en massa olika typer av satsningar bak så många spelare som möjligt fram. Det är också viktigt. Det är det där.
Mm. Det är en känsla av att när vi alla blir varma i kläder på, så känns det som att distriktet börjar prata ihop sig och sen börjar även idrotterna som är i samma storlek och samma situation också börjar prata ihop sig. Så det känns ju ändå som att idrottsrörelsen egentligen har mer eller mindre tagit samma grepp kring de här frågorna. Eller hur tänker ni?
Jo, jag, absolut. Jag håller med. Vi hade ju också dialog med andra idrotter i Skåne längs med hela vägen i princip. Och vi hjälpte ju varandra, inte minst vi och handbollen och andra bollsporter och lagsporter har ju ungefär samma situation. Så vi gav varandra mycket råd och kollade hur gör ni och hur gör vi och sådär. Och det är ju den typen av dialog vi bör ha i de lägena också. För det blir ju också en intern Skåne-angelägenhet i vårt fall. Att gör handbollen på ett sätt och vi på ett helt annat sätt, så kan det också bli väldigt konstigt. Så vi försökte synka och tänka ungefär likadant där.
Och det känns ju också som en viktig lärdom. Vi snackade ju lite om det innan, att verkligen ta med efter pandemin. Det behöver inte vara liksom kris för att man ska hitta den typen av samarbeten och dialog. Så det tycker jag känns som att ja, men det får vi ta med oss och liksom köra vidare på. Både mellan idrotterna, känner jag, lokal, regionalt. Också mellan STF i innebandy och kopplingen liksom till vårt nationella förbund. Att ja, men en sån här tät dialog är ju bra oavsett ljusa eller mörka tider. Liksom.
Jag funderar, skulle man kunna sett den här säsongen på något annorlunda sätt? Alltså jag tänker startdatum och sånt där. Nu är det ju egentligen att man kopierar den säsongerna som varit innan med startdatum. En tanke hade kunnat varit att man börjar en månad senare på något sätt med distriktsverksamheten, just för att man hunnit ropa hem alla till hagen igen på något sätt. Så min fråga är om ni någon gång har tänkt i de banorna eller på något sätt kan se om föreningar hör av sig att vi skulle behöva skjuta upp de två första omgångarna för att vi behöver mer tid och att landa. Eller, förstår ni min tanke eller resonemang?
Absolut. Vi har inte riktigt resonerat så. Det är en intressant tanke, absolut. Det är det. Några så här spontana dilemman, om man ska vara negativ, är ju att vi har ju överenskommelser med fotboll och andra sommaridrotter att vi inte ska gå in på våra säsonger till exempel. Och då pratar vi ju framförallt om barn- och ungdomsnivå. Men jag har inte heller hört att vi har fått speciellt mycket av den typen av frågor, att det behovet finns att skjuta upp den. Nej, det är en intressant tanke, absolut. Och någonstans är det också, vi har en ganska lång säsong också. Vi vill ju helst inte att den ska hålla på in i maj-juni som vi eventuellt höll på att göra den föregående säsongen. Så det finns en slutdatum på det också. Men ja, nej, jag vet faktiskt inte. Jag tror inte det har varit så stort behov av det. Men vem vet?
Nej, jag delar den bilden också. Det är inte att det alltså, har lyfts frågan så. Men jag tycker också att tanken är intressant. För det, är ju, det finns ju något i det där att om det är något pandemin kanske har lärt oss också. Att vi behöver ju skruva på saker. Liksom, i, och både i stort och i smått. Det behöver inte vara... Det snackade du och jag om, Henke, för nyligen. Att det behöver inte alltid heller vara de här stora världsomvälvande grejerna. Men just liksom skruva lite, lite. Kan vi hitta någon ny ansats här? Så att, och det tror jag är nödvändigt framöver nu när vi är i ett läge där vi vet att vi behöver göra saker lite, lite annorlunda. Vi behöver ha tillbaka liksom, folket.
Mm. Så det är viktigt. Ja, men det är också en intressant tanke, eller vad jag funderar på. Dels, vad jobbade ni med under pandemin och har ni ändrat på någonting? Jag tänker, säg ett företag som låter många gå hem, de kanske... Gör en ny, alltså man tänker i andra banor, ja men det här behöver vi inte, men vi behöver det här. Och har ni hunnit med att korrigera eller förändra någonting i era sätt att arbeta framåt här nu, eller hur, vad är ni?
Ja, men man kan väl säga så här på din första fråga, liksom under pandemin, då är det ju som du var inne på, Henke, lite tidigare, att där gick ju väldigt mycket av dygnets tid åt till att förhålla sig till liksom, riktlinjer, rekommendationer, kommunicera ut dem. Och så gjorde man det på tisdagen och så på onsdagen var det annat. Alltså den här, så som det var liksom. Och det åt ju upp mycket tid. Men jag tycker också att vi bestämde oss tidigt för att vi ska ställa om så mycket det bara går. Vi ska, alltså även om tävlingsverksamheten ligger nere så är ju inte det hela verksamheten vi har. Alltså vad kan vi faktiskt fortsätta med i digital form och så vidare. Så det rullade på ganska bra med utbildningar, föreläsningar i digital form. Där jag också tycker att det var slående, just där vi pratade om initialt, att kanske ledare till exempel upptäckte att vad mycket tid jag har, så fanns det också ett jädra engagemang och ett stort intresse att vara med på digitala tillställningar. Alltså, vi bjöd in en del SSL-tränare till exempel från runt om i landet för att prata inför våra seniortränare. Och det fanns ju ett jädra sug liksom. Och även på andra nivåer, andra ämnen. Så det tycker jag var viktigt att ändå försöka, även om en så liten procent av tävlingsverksamheten var igång, så gick det att göra mycket annat. Och det tänker jag är viktigt att ta med även efteråt nu i arbetssätten, att vad kan vi plocka med därifrån och göra även efter pandemin. Och sen göra så det är väl, ja men ta med erfarenheterna som man skulle kunna liksom bibehålla med fördel även efter. Men sen tänker jag också, alltså någonstans där jag var inne på, med att skruva på saker. Alltså någonstans behöver vi ju, vi kan ju inte göra precis samma som vi gjorde innan. För då om man tittar i ett större perspektiv så har vi ju inte, alltså, och det gäller ju lagidrotterna generellt. Vi har ju inte sett den här trenden i antalet liksom utövare och så här. Så vi behöver ju liksom addera nytt tänk, nya saker, skruva på allt i stort och i smått. Det tror jag blir viktigt. Att där behöver vi gasa liksom, vara på tå. Och då menar jag i alla delar egentligen.
Jag saknar lite, jag menar padden har ju exploderat under den här tiden eftersom det är det enda man har fått göra, i alla fall om man är vuxen känns det som. Men jag har faktiskt inte hört att man pratar inom innebandyn, att man tar efter eller på något sätt mer än att en del säger oj, det är ju precis samma utvecklingskurva som innebandyn hade när den slog igenom och tog över Sverige på 80- och 90-talet. Men finns det någonting där att plocka som de har gjort bra förutom att de bygger hallar överallt?
Absolut finns det det. Det där med hallarna är ju helt, ja, det är fascinerande verkligen. Vi pratar om det på kompisar så nyligen också, om att vi får se om den där idrotten behåller statusen nu när pandemin är över så att säga. Annars är det ju väldigt många utrymmen för nya innebandyhallar och andra. För oss i alla fall. Men om man ska svara på frågan där också så är det ju mycket att ja, det finns garanterat massvis att ta med sig från paddeln och andra idrotter som är populära nu. Och en sak i paddeln som jag har tänkt en hel del på, det är ju den här, man säger, korta, intensiva, om vi ska kalla det säsongen. Nu tävlar jag inte i paddel eller på något sätt så, men jag förstår det som att man spelar ett antal matcher och sen så lottas man in i en ny grupp som blir ännu jämnare matcher och sen håller man på så liksom under hela tiden. Och den delen med att titta på ja, är ungdomar och vuxna för den delen i dagsläget, är det en hel säsong? Alltså så här, nu pratar jag inte om SSL och så, för där är ju en helt annan situation. Men om man tänker på en 12-13-åring, vill de möta samma lag i 8-9 månader i sträck? Eller är det roligare om man får skifta efter halvår och möta nya och sådär till exempel? Så den biten att titta på, okej, hur kan vi ändra vår spelform och möjligtvis för att kanske erbjuda ännu mer glädje och intresse och träffa ännu fler innebandyspelare och sådär. Den är spännande. Men då finns det ju hinder kommunalt ibland och sådär med halvbokningar och liknande. Men jag tror vi måste hela tiden titta vad hade vi kunnat ändra på? Inte därmed sagt att vi ska ändra på det, men lyfta lite på stenarna som finns där ute. Och just i paddens fall, uppenbarligen finns det någonting som lockar. Definitivt läge att titta på det. Det finns ju även, om jag har sett ett par rapporter, just varför lyckas paddeln just nu. Och den har jag läst med stort intresse, såklart.
De kommer ju få det lite kämpigt när alla innebandyföräldrar nu måste skjutsa sina barn till träningar, så de har ju inte tid att spela paddel.
Precis. Struktur är viktigt.
Ja. Vad tänker du, Camilla, kring allt?
Nej, men alltså jag känner mig ganska enig med föregående talare. Det finns såklart massor att hämta. Jag tycker då är vi tillbaka igen i det här. Att jag tror också att vi måste göra det. Alltså inte bara från padden utan från andra håll också. Och jag tror också att det är heller inget egentligen, vad ska jag säga, det är inget vägval. Ska vi göra det eller inte? Jag tror att det enkla svaret är att det är vi tvungna att göra. Om vi vill växa, om vi vill liksom utvecklas som idrott. Och att jag tycker heller inte att det finns någon motsättning i så här. Ibland blir det ju att, ja men ska vi satsa på, liksom på det gamla traditionella eller ska vi göra nytt? Alltså för mig, det tycker inte jag är en väg att gå. Utan vi måste ju jobba med båda grejerna. Det är liksom inte antingen eller. Och sen tror jag inte heller, det här är ju inte kännetecknande bara för innebandyn. Det är ju alla lagidrotter så här. Ja, men så här har vi alltid gjort och det ska vi fortsätta utveckla. Sen måste vi bli bra på att addera, skruva, våga, testa liksom.
Nej, men alltså vad padden egentligen har blivit bra på förutom att de har fått utövare, det är just det här att bygga egna anläggningar som drivs inte av kommunen. Och det är väl kanske där vi kan växa som idrott, att få träna på ännu bättre tider och i ännu fräschare hallar med de moderna sakerna som moderna människor uppskattar, tänker jag. Och jag tänker också att man kan sitta lite och småflina och åt alla hallar som byggs, men det kommer ju faktiskt komma en dag när det kommer bli en överetablering av paddelhallar och att man nästan faktiskt egentligen i alla distrikt och bland klubbar ha en beredskap. Vad skulle hända om en hall nära där man bor går i konkurs eller på något sätt? Kan vi som innebandyförening och tillsammans med handbollsklubben eller kan vi själva engagera oss i det här? Vad skulle det innebära? Hur skulle det gå till? Jag vet inte, det är ju ingen jättegalen tanke, eller hur tänker ni?
Nej, det är det inte, absolut inte. Och bara lägga till generellt också, det gäller ju verkligen att vara på tårna som du säger i alla sammanhang. Om man tittar historiskt, jag nämnde Stefan Edberg när jag var liten grabb, och då var ju tennisen Sveriges största sport i princip. Var är tennisen idag? Det kanske inte är tennisens fel, det kanske är samhället som har gått i en viss riktning och sådär, men vi måste hela tiden vara medvetna om att det är inget för givet att vi ska ha 120 000 eller nästan licenser inom innebandyn, utan vi måste kämpa för detta, tror jag. Och då är det just den typen av att vi är på tårna när vi har chansen att göra någonting nytt och testa någonting nytt och försöka hitta nya vägar för fler att komma in i innebandy. För det är ju egentligen, i min värld i alla fall, det är verkligen som räknas. Att vi vill ha så många som möjligt som håller på med innebandy. I den formen som de vill göra det själva. Och då är ju hallar definitivt ett stort behov av, om vi ska öka så mycket som svensk innebandy vill att vi ska göra.
Mm. Ja, men jag tycker vi är inne på intressanta diskussioner här. Vi pratar om längden på säsongen. Det är ändå en 40 veckor man binder upp sig med att vara med i ett seriespel då med några veckor träning innan och några veckor efter. Så blir det ju så här många veckor och som du nämnde här med padden, att man har lite intensivare serier och så byter man och så kan man ju faktiskt missa serier också kanske på något sätt och göra något annat. Men jag tänker också en annan sak som jag känner då som både spelare och ledare, idrottsförälder och hela den här biten, det är ju att vi spelar ju väldigt mycket på helger. Det också kan vara en slitfaktor på något sätt, att man låser upp all sin fritid. Det är inget fel för att hålla på med inre. Det är roligast. Det vet ju i alla fall jag och Camilla. Vilket jag inte var. Du borde ju gått in tidigare det här med innebandy.
Men, ja, det är min miss.
Ja, men det är kul att du är med nu. Nej, men är ni med mig? Alltså, någonstans så hade jag önskat att det var mer vardagsmatcher, och jag gissar ju att om ni har haft det i era distrikt, att i division 2 spelar man på måndagar, division 3 på tisdag, alltså man hade kunnat få med sig fler spelare om det hade varit mer matcher på vardagar, och också det hade blivit bättre helt enkelt. Vad är era tankar, och går det att hitta lösningar på detta, eller vad, hur ska vi göra med, när ska vi spela våra matcher? När är det ultimat att spela?
Ja, men det där är ju en intressant... Alltså, då tycker jag vi är på det här som vi pratade om. Att liksom skruva på det här lilla. Att ja, söndag versus måndag liksom, eller tisdag. Jag tycker det är en jätteintressant tanke. Och jag har faktiskt ett konkret exempel. Inte just mellan dagarna. Men vi har under flera år i vårt distrikt haft problem att få till bra bredd juniorserier. Så till och med så illa så att vi liksom hade inga förra året. Och då så testade vi, diskuterade oss fram tillsammans med föreningen. Hur skulle vi kunna tänka på ett annat sätt? Så där kommer vi i år köra en HJ20-serie i poolspelsform. Där du kan anmäla dig till ett poolspel eller 7 poolspel. Så många du vill. Och spela i sammandragsform. Och plötsligt så har det bara pang liksom. Så tyckte ju lagen att jo, men det här liksom vill vi vara med och lira. Så där går vi från 0 till, jag tror, över 40-talet matcher liksom. För den gruppen. Och det tycker jag är ett sånt exempel på att ja, vi har skruvat lite grann på ursprungstanken att spela varje lördag eller söndag. Eller. Så den tycker jag är viktig. För jag tror att det kan göra stor skillnad.
Ja, precis.
Ja, exakt. Ja, men jag håller med. Det är ju det du gör där, Magnus, är just att lyfta på en sten. Som vi har tagit för givet under många, många, många år, att vi spelar matcher på helg, inte minst för barn och ungdomar och sådär, såklart. Och det finns ju ett par aspekter i det, och en är ju tiden i hallen, såklart. När vi spelar sammandrag som vi gör i Skåne på grön och blå nivå, så pratar vi ju rätt många timmar, och det kanske är svårt att få ihop en vardagskväll. Men om vi pratar junior och seniornivå, så är det klart att det finns möjligheter. Och det är egentligen den typen av dialog som jag jättegärna har med våra föreningar och försöker ha framåt också, den typen av frågeställningar. För till syvende och sist, och det ska vi aldrig, aldrig glömma bort, så är det våra föreningar som styr vår verksamhet egentligen. Om alla våra föreningar i Skåne, 62 stycken just idag, säger att vi vill göra detta, ja, då har vi som förbund absolut ingenting att säga till dem. Och så ska det ju vara. Så jag försöker alltid uppmuntra våra föreningsrepresentanter att komma in med era tankar och era förslag. Det är inte alltid så att de kommer att gå igenom på något sätt. Vi har ju ett helhetsansvar och måste ju titta på alla föreningars bästa, om man säger. Men just att lyfta på stenarna och så. Men ja, det är väl ingen omöjlighet alls det där att titta på en sån sak exempelvis.
Nej, jag kanske inte menar att man gör allt, att man flyttar allt från helgen. Men att det blir ändå flexibelt så att finns lediga helger. Jag menar, den moderna människan köper sommarstugor och gör andra saker också. Och då det kanske kan få en att man inte kan vara med som ledare eller vad det nu kan vara. Eller att man vill ta den här uppdraget att spela i sitt division 3-lag eller division 4-lag och säga att ja, men jag bokar upp mig alla helger hela året här och jag lovar att vara med. Det är ett ganska betungande uppdrag för många då. Sen finns det ju människor som älskar att hitta lösningar och brinner för det, att man förklarar för svärföräldrarna att det kan aldrig vara ett kalas mellan de här tiderna på helgerna, för då spelas det innebandymatcher, va? Men det är inte alla som har kraften och engagemanget att styra upp det. Men Hur känner man med speltiden? Det finns ju fler som förespråkar att vi ska spela något kortare, alltså 3 effektivt, för att då kan man faktiskt spela fler matcher på vardagar exempelvis. För många säger, eller jag vet, jag har pratat med några företrädare från andra distrikt som säger att seniormatcherna tar så lång tid så att man kan inte få in så många matcher på en vardag då exempelvis. Vad är era, har ni några tankar?
Ja, du ställer bra frågor för att säga. Det är kul, du får verkligen fundera. Men jag ska bara lägga till på det förra resonemanget också att det handlar ju väldigt mycket, som du pratar om också, om samhörigheten. När vi pratar helger och sådär. För många är det ju veckans höjdpunkt. Även föräldrar till barn som spelar och sådär. Så det finns ju otroligt många som vill detta också, såklart. Men det handlar om det, och även det du kanske pratar om med speltid, det är ju någon typ av att vi är öppna för att titta på de här sakerna och att vi har en flexibilitet och att alla behöver inte spela likadant heller. Vi pratade innan, Camilla och jag, om att vi har egentligen fått till nationella spelformer på grön och blå nivå exempelvis, där vi spelar likadant över hela landet. Det borde ha gjorts för 10 år sedan om jag ska vara kritisk, men nu är vi där i alla fall och det är jättehärligt. Och det är sånt ett exempel på att den, om man tittar på den regelboken eller den handboken för de reglerna, så skiljer det sig jättemycket såklart mot seniorinnebandy, och det ska det göra. Och det är ju samma sak när det gäller andra saker som speltid och sådär. Det är inget vi har resonerat om. Och jag tänker väl att det ligger väl också kanske delvis lite ovanför vår nivå. Ja, visst, vi kanske kan någonstans i på distriktsserier vara inne och det kan vi ju såklart. Men det känns som det är en ganska stor diskussion på rätt så... Ja, på internationell nivå är den diskussionen såklart. Och jag kan inte påstå att jag har funderat igenom jättemycket. Men det är så intressant det där. Vi pratar om att jag har varit inne, jag måste säga, i innebandy arbetsvärlden rätt kort tid. Hade jag kommit in idag och man hade spelat 3x15 på seniornivå, då hade inte jag sett det som något konstigt överhuvudtaget. Så det är ju var man är idag jämfört med var man är om ett par år. Det är alltid det där vi har gjort på ett sätt. Hade det varit på ett annat sätt när man kom in i den här världen, så hade det varit det mest acceptabla. Liksom. Så, ja, det är intressant. Men Camilla, du har säkert mer tankar om det där. Du har ju spelat själv. Var det för lång tid att spela 3x20?
Nej, jag tycker inte det. 3x40 kan vi köra, tycker jag. Nej, men alltså, nej, men jag tänker också att, när jag håller med dig om att just speltiden är inte en specifik fråga liksom vi eller jag har funderat kring så. Men det är också ett exempel på det här, att det är just det vi måste våga fundera på. Ställa oss frågan, hur skulle det bli då? Så tänker jag.
Nej, men ur spelarperspektiv så är ju jag och Camilla helt överens. 3x40, absolut. För man minst. Minst, va? Jag menar, det är ju en... framförallt om man reser en bit och man spelar på mycket folk, så vill man ju spela så mycket som möjligt när man är där. Så att, men då
blir det inga vardagsmatch för Magnus.
Nej,
nej, det går stick i stöd.
Ja, man får börja 9 på morgonen på lördagen och sluta på eftermiddagen. Det blir som några av de här sporterna som aldrig tar slut. Nej, men det är väl bra om man vågar prata om brett egentligen om alla de här delarna och hur vi ska gå framåt. För att det vi alla ändå vill, det är ju att sporten ska behålla sina utövare och till och med växa. Då. Svenska innebandyförbundet har ju under många år haft visionen om att man ska nå 180 000 tävlingsspelare till 2030. Och nu är det ju snart bara 8 år kvar här. Och man är väldigt långt därifrån då, så att hur ska vi bli fler? Alltså, vad är era tankar?
Om man börjar i änden av, alltså, jag tänker att den här siffran just kanske man inte ska stirra sig blind på som siffra. För jag tänker så här att det är mer en ansats, ett angreppssätt, liksom, ett sätt att visa att vi vill vara riktigt visionära. Alltså vi vill sikta väldigt högt, och det tycker jag är bra. Och det tycker jag är viktigt att innebandyrörelsen gör tillsammans. Att det är liksom inget halv, nu kör vi, det är hit vi vill sikta liksom. Men sen, ja, men då är jag tillbaka i att en jätteviktig liksom, utgångspunkt är att ska vi nå dit, så kan vi ju inte nå dit genom att liksom bara köra på som vi har gjort. Då blir det ju jätteviktigt, allt det här vi har pratat om idag. Alltså allt ifrån i det lilla, alltså hur ska det vara med speltider, veckodagar, tävlingsstrukturer. till liksom ännu större frågor. Alltså, ska man kunna spela innebandy på i helt andra spelformer? Finns det någon innebandyns paddelversion? Alltså, jag tycker det är hela spektrat av att våga prata om det, våga ta vissa grejer vidare till skarpa test och också våga se att ja, men det här gav ingenting, bock på den, det har vi provat, då kan vi gå vidare till nästa. Jag tror att allting handlar om det, liksom att våga fundera över alternativa lösningar, tilläggslösningar, addera saker, prova. Det är liksom det generella svaret. Jag vet inte, du får fylla på Henke. Vi har ju pratat mycket om det här också i våra distrikt, om vikten av att faktiskt våga prova. Inte bara prata om det utan testa det skarpt också. Det kanske inte gick, men då har vi testat det och så kan vi diskutera nästa lösning.
Ja, det är jätteviktigt att vi vågar prova. Det har vi sagt många gånger. Men för att ta alltså det första, det är ju en del av, om man säger så, och till hur vi ska bedriva, att vi har en ambition att växa och vi har en ambition att vara en stor idrott som påverkar i samhället. Det är ju en fantastisk vision i grunden att kunna jobba med den. Och det som man ser i alla fall i Skåne, det är ju att sen vi införde den och vi då i vårt fall bröt ner det till skånska mått och våra föreningar i Skåne och sådär, så har det också gett resultat. De två säsongerna efter det, innan pandemin kom, så ökade vi procentuellt ganska mycket i Skåne och var på god väg. Hade det sett likadant ut i 10 år till så hade vi definitivt nått den siffran som vi skulle leva upp till, om man säger motsvarande, och mer därtill. Så det handlar ju någonstans om att först sätter man en vision att okej, vad vill vi? För egentligen, det är en självklar vision så tillvida att om vi inte behåller eller ökar så försvinner vi ju såklart. Men det ska ju ändå sägas. Det ska präntas in alla distriktsförbundens ordförande och förbundsserieföreningarna har ju beslutat att detta ska ske. Vi är överens om att det är dit vi vill. Det är det som är så viktigt också, att vi gemensamt och med samhörighet gör de här bitarna. Så det har betydelse. Och sen vill jag tillägga det också, att när man tittar, det är en jättesiffra som säger 180 000. Hur tusen ska vi nå dit? Det var ju den första reaktionen när jag hörde det på en personalkonferens. Om vi var i Uppland eller var vi var, Camilla, när den här siffran liksom verkligen sjönk in i mig också. Det är ju helt otroligt många fler. Men i det ligger det också, ja, nummer ett var 12-13 års tidsperiod. Bara där är det ju lite så här, lugnare i sinnet. Och sen så är det också, om man bryter ner det på föreningar, så är det inte så mycket varje enskild förening egentligen behöver göra. Man kan ta några exempel. Det man kanske behöver göra är att starta ett grönt lag på tjejsidan, kanske en förening på 25-30 personer. Så har man kanske i princip nått upp till sin del. Eller så startar man en motionsverksamhet där man får in 50 personer. Ja, då har den föreningen kanske gjort sin del. Och så gör alla föreningar så kommer vi rätt så snabbt dit. Sen finns det strukturella hinder, till exempel hallar och andra saker som vi också på vägen måste jobba med. Men vi har ju inte ett år på oss. Vi har ju ändå rätt så lång tid på oss. Så jag är väldigt positiv där. Och jag personligen gillar verkligen det här med att ha den här typen av målsättningar. Där vi säger att vi ska bli större. Vi ska bli bättre.
Fantastiskt. Ja, men jag gillar precis det du säger här, Henrik. Där gav du faktiskt ett konkret exempel. Vad egentligen varje enskild klubb kan göra. Och jag är lite saknat det här, alltså vad är det man ska göra för att öka, för det, många pratar om att vi ska nå den här siffran och vi ska öka, men hur sjutton ska det gå till? Och här nämner du ett exempel om varje förening ökar med 50 spelare och då kommer det. Men jag tänker då när Camilla och jag började spela för länge, länge, länge sedan, så var ju innebandy mer uppsökande på ett annat sätt. Mm. Att man kontaktade skolor, man var på ett annat sätt aktivare. Idag, handen på hjärtat, så är vi en ganska, inte passiv sport, men vi är ju, vi är inte på hugget och jagar efter spelare som vi gjorde förut. Och tänker jag.
Nej, och där får jag bara fylla i där, för jag satt precis och tänkte på det du säger som nästa konkreta hur. Att vi har inte riktigt, under ett antal år så behövde vi inte det. Och kanske slog vi oss till ro i den känslan att vi kör på och så ordnar det här sig av sig självt. Så jag tror att nästa hur svarar du på i att vi behöver ju söka upp dem som vi vill ska komma till oss. Vi kan inte vänta på att de kliver in i verksamheten. Och då tror jag till exempel, för att vara ännu mer konkret, ja men skolor. Jag tror att det är där, och speciellt då efter pandemin. Mm. När vi ser liksom, ja, eller känner den här oron, ser tappen. Så det tror jag är också en jättekonkret grej att vi måste ut och hämta in dem liksom.
Nej, och jag tänker att alla distrikt har ju sina utmaningar och storstäder kan ha sina utmaningar kontra mindre städer och så här. Och om jag minns tillbaka här som jag bor då i Göteborgsdistriktet för 20 år sedan så vill man ju också expandera och vad man konstaterade då det var ju att man inte hade så många idrottsföreningar, alltså stora idrottsföreningar inom innebandyn, exempelvis fotbollsföreningar då, så då gick man ju ganska hårt på olika fotbollsklubbar i områden där man inte hade sån etablerad verksamhet som ändå var, hur ska man beskriva utan att säga fel, alltså bra etablerade områden med en klassisk struktur om ni förstår vad jag menar. Och där gick man ju in i och fick träff i flera fall. Det finns ett bra exempel. Zenit är ju en jättestor fotbollsklubb och de har ju nu nästan 1000 spelare inom innebandy då och kunnat ta del av deras klubblokaler och hela den här biten. Och så gjorde man ju på olika delar och sen har man ju gjort också den här mer otacksamma satsningen på de här vita fläckarna i exempelvis Göteborg där vi numera har många med invandrarbakgrund där det inte finns någon föreningsverksamhet överhuvudtaget. Så att jag tänker, olika distrikt har ju olika problem, men så då är ju frågan, vad har ni för några utmaningar i era distrikt? Vad behöver ni på något sätt hitta vägar fram att växa? Om man bortser från det här att kontakta skolor och få varje förening att, ja, men bara ett lag till, då kan vi lyckas med målsättningen.
Det är ju en utmaning i sig såklart och så, men det viktigaste där är verkligen att vi pratar i termer av gemenskap och att vi jobbar tillsammans. Så att vi, om alla gör en liten del av detta så blir det rätt mycket av det. Men ska man vara konkret i det här så som vi har jobbat i alla fall de två säsongerna innan pandemin kom in, sen jag fick lite mer ansvar i vårt förbund så har det varit väldigt mycket för mig att hitta de konkreta insatserna vi kan göra tillsammans med föreningar och göra de insatserna där det behövs som mest. Och göra dem långsiktigt. Och det bästa exemplet jag har där det är det som vi kallar Fokus Tjejer som är en satsning vi har gjort under ett par säsonger. Det fanns en gammal sanning som jag hörde många gånger när jag kom in i innebandyn att vi behöver inte bry oss så mycket om grön nivå för där kommer in hur många spelare som helst. Och det stämmer på killsidan. Men det stämmer inte på tjejsidan, i alla fall inte i Skåne. Och då kände vi, ska vi någon gång kunna komma närmare det målet vi har på 50-50 utövare? Det vill säga vi vill öka väldigt många tjejer för killar. Är vi otroligt många och det vill vi också öka, men vi behöver framförallt öka på tjejsidan om vi ska nå målet om 180 000. Då måste vi börja på grön nivå. För det vi också ser i all statistik är att tjejer stannar längre när de är inne. Så får vi bara in många fler tjejer så kommer man med all sannolikhet stanna kvar i högre grad även de som kommer in. Så då gör vi en konkret insats där och det gör vi ju tillsammans med föreningarna på orten för de är ju de som kan det bäst. Och då blir det ju, som du säger Camilla, en skolsamverkan. Och sen får föreningarna ta över med vårt stöd och vår samordning och ekonomi som finns i någon form av uppstartsbidrag från sån här verksamhet. Och sen är det ju alltid föreningen och vad det vill så att säga. Men för det är ju lite grann av vår roll också tycker jag att vi ska vara en uppstartsmekanism på något sätt. Att många föreningar i vårt distrikt, vi har ju föreningar som har dubbelt så hög omsättning som vi som förbund har, men vi har också väldigt många små föreningar. Och de behöver ju vår hjälp i detta. Men att de kan sköta sin egen verksamhet på ett bra sätt när det väl är igång. Det tvivlar jag inte en sekund på. Men just i uppstarten. Och då är det ett tydligt exempel. Nästa steg vi kommer att ta det är röd nivå och pojksidan. Där vi måste titta mycket, mycket mer än vad vi har gjort tidigare och kommer att göra. För det är där vi har vårt största tapp nu när vi har täppt till hålet på grön nivå på tjejsidan. Så att säga. Om det var svar på frågan. Jag har en tendens att dra iväg ibland.
Camilla, vad har ni för utmaningar? Alltså vad är era vita fläckar och hur tänker du kring det resonemanget jag pratade om innan?
Nej, men om man försöker göra någon så här generell statistisk utmaning så behöver vi bli bättre på att behålla de killar vi får in och vi behöver rekrytera in fler tjejer. Det är liksom om du tittar på statistiken. Och en sak som jag tänker på som Henke och jag pratade om förut det är ju att hur bra är vi på, om vi pratar just det här behålla perspektivet. Jag säger att vi behöver bli bättre på att behålla i det här fallet och killar enligt statistiken. Men hur bra är vi på att ta reda på vad de själva tycker? Alltså varför stannar inte ungdomarna i innebandyn? Har vi varit duktiga på att ta reda på det? Det tror jag inte, i alla fall är inte vi det hittills. Så där tänker vi göra en konkret satsning och verkligen försöka kolla med ungdomarna själva, både liksom i enkätform och i liksom snack öga mot öga. Hur ser de själva på sitt idrottande och i det här fallet innebandyn? Liksom? Vad är det som gör att de vill stanna, inte stanna? Det tror jag är jätteviktigt. Vi snackade innan här också om hur mycket forskning finns det på det här? Ja, men inte tillräckligt. Och det känns ju som en knäckfråga om vi nu pratar om att vi är inte så bra på att behålla dem. Då behöver vi ju, tror jag, veta vad de själva känner bland annat. Liksom. Så det är en sån konkret utmaning och även en konkret satsning framåt. Sen skulle jag säga, för att lämna ut översidan lite, så en annan utmaning, vi skulle behöva bli fler seniortränare i Värmland. Det är också en utmaning och här finns det ju många delar. Alltså då behöver man ju dels kanske jobba med alltså släppa fram unga ledare, skapa en struktur så att de kan gå genom hela systemet men också bli kvar liksom och ta klivet upp på seniornivå och högre nivåer. Och då tycker jag utbildningssidan är viktig där. Att få fason på att vi har ordentliga utbildningar även på seniornivå. Där har vi ju gjort jättebra satsningar liksom på barn- och ungdomssidan men kunde ha gjort det bättre på seniornivå. Och den tycker jag är jätteviktig. Alltså det är väl några.
Mm. Nej, precis. Jag vill bara lägga till det där också som Camilla var inne på. Att det finns ju andra än spelarna att titta på också. Jag ser det som att det börjar ju någonstans med spelarna. Får vi in många, många fler spelare så kommer vi också på sikt få många fler ledare och domare. Men det som har hänt nu de senaste säsongerna, om man tittar 5-7 år tillbaka i tiden, det är ju att innan spelarna ens får chansen att testa på att vara distriktsdomare i våra distrikt så har alldeles många slutat. Så vi hinner inte ens få med dem till 14, 15, 16 års ålder. Och då får vi heller aldrig en chans att riktigt bygga på den bulken av personer som också hjälper oss att döma matcher till exempel. Så det är ju ännu större anledning att verkligen titta på det Camilla pratar om. Varför tappar vi så många utövare i 13 till 16 års ålder? Så det hör ju ihop på detta. Det kommer man inte ifrån.
Ja, men jag gick igång lite på de grejerna som du nämnde här innan. Det här med att om en förening bara fixar ett lag till. Och det fick mig faktiskt att tänka tillbaka till det gyllene 90-talet i början när man var ung och lovande. Men jag kommer faktiskt ihåg exempelvis i vårat distrikt så blev det en tävling sinsemellan mellan föreningarna. Och om Partille IBS hade 14 lag i seriespel, då skulle vi i Robertshög ha 16 lag som man nästan letade spelare för att bilda lag för att det var någon form av tävling sinsemellan och sen började ju klubbar komma upp i 30 lag och sånt här. Det var ju helt galet men det var man tävlade också så tävlar man ju i områden för man kanske var två föreningar eller tre föreningar i samma upptagningsområde så att i vissa åldrar hade man ju två ungdomslag i samma spann och sånt här. Nu har man ju mer en förening och det kanske inte blir den här huggsexan att man försöker vända och vrid på sig för att hitta spelare till sitt lag. Så att hur skulle man kunna få tillbaka den här känslan att få in den här tävlingsinstinkten att faktiskt försöka hitta ytterligare ett lag att, men det är väl klart att våran förening ska vara med på den här redan. Fastigen, måste vi nå 180 000, så det betyder att i år måste vi öka med ett lag och nästa år måste vi öka med ett lag utöver de lagen som försvinner då. Eller hur ska vi göra?
Ja, det är en stor fråga. Men jag tänker så här, när du pratar här så slås jag av det här. Att vi pratar ju, det har ju varit generellt inom idrottsvärlden och rätt många år också en diskussion här om att man inte får tävla och så vidare på lägre nivå. Jag håller ju inte alls med där, utan tävlar gör vi ju konstant tycker jag. Men för att ta det som en ingång i detta, så att det har ju varit, det finns en väldigt, väldigt stolthet, vilket det ska finnas 100% om man sportsligt lyckas få ihop en grupp som gör bra resultat. Det ska man vara stolt över på alla nivåer. Det är inte det viktigaste på grön och blå, inte det viktigaste på röd heller om du frågar mig, men det finns där och det ska definitivt finnas där som en stolthet. Kombinera den stoltheten med samma stolthet om vi kan behålla våra spelare i lagen. Att vi kan få till den kombinationen av att vi ska vara precis lika stolta och även få uppmärksamhet när vi som tränare ute gör det. När vi lyckas behålla spelare så ska vi få uppmärksamhet från föreningen, från oss distriktsförbund, från Svenska innebandyförbundet, från er i media, från alla. För det är en lika stor framgång om vår idrott ska bli riktigt stor och kunna behålla den nivån vi har, tycker jag. En stolt ska vi få upp på. Är jättestolta över sportsliga resultat och vara jättestolta när vi behåller spelare. Då tror jag vi har kommit långt på det också. Då måste vi hjälpas åt för att verkligen uppmärksamma och berömma dem för det också. De som gör det.
Ja, men jag håller med, och jag tänker också att det här är en kommunikativ fråga. För det är som du säger, Magnus, jag gick igång när du sa det så. Ja, om man pratar om det på det viset så blir ju också hela det här gigantiska målet mer greppbart. Och jag tänker att genom att kommunicera så som i det här fallet med att om vi bryter ner det till en förening, så tror jag att man per automatik också väcker lite tävlingsnerven, liksom att ja, men nu har ju grannföreningen här liksom, nu jädrar. Och sen som du säger, Henke, att man också är duktig på att uppmärksamma den typen liksom av framgångar som är bortom det sportsliga. Det tror jag är, det skulle vi komma en bra bit på.
Om vi tittar framåt här nu då, alltså hur kommer det gå den här säsongen nu för Skånes innebandyförbund och Värmlands innebandyförbund? Om vi utgår från att vi är optimister nu och att det kommer rulla på, säsongen kommer rulla på och vi kommer få spela våra matcher och vi kommer få släppa in föräldrar och alla som vill titta på ungdomsmatcher och elitlagen kommer få ha den publiken de vill ha och sådär. Vad kommer hända, tänker vi?
Kör du, Camilla?
Ja, nej men alltså då, om vi ska vara optimister och allting liksom faller på plats, då hoppas och tror jag att vi ur den här pandemin liksom ändå kommer stärkta med det här förhållningssättet, att ska vi nu framåt, uppåt, vidare, ja men då är det att kavla upp ärmarna och vara ganska modiga liksom. Och jobba hårt. Vi har varit inne på massor med konkreta grejer som har betydelse liksom i stort och i smått. Men sen tror jag också det här att vara på något vis, det som vi var inne på initialt, att faktiskt vara ödmjuk inför vad den här krisen som har varit och hur den liksom säkert kommer att drabba oss, och att vi liksom är beredda på det faktumet och beredda att jobba oss ur det. Men jag känner ändå en liksom försiktig optimism att det här har också fått oss att vara på tå. För så är det ju också med kriser, att ja, när saker rullar på, det är också lätt att luta sig tillbaka. Det är ju ingen som kan rimligtvis luta sig tillbaka efter den här pandemin. Och det ser jag faktiskt som en positiv grej.
Ja, men jag är med dig, för att någonstans, så, om vi tittar oss i spegeln, så är ju det här första krisen för innebandy. Och då är det en positiv kris att vi inte har kunnat göra någonting åt det, och så hamnar vi i en kris och är hungriga på att ta sig ur den här krisen, eller hur?
Ja, så tycker jag ändå att det känns liksom att man någonstans måste försöka fokusera på vad kan vi få med oss som ger oss kraft i det fortsatta arbetet. Jag kan inte se någon annan liksom väg att gå riktigt.
Nej, men jag kan bara fylla i. Ta det som jag sa tidigt i snacket här med engagemanget. Att ta med oss det, att det finns ett jätteengagemang för vår sport. Det finns en allmän sån här ibland diskussion kring att engagemanget har minskat generellt i det engagemanget. Men jag tycker motsatsen är inte bevisat, men man har fått tydliga tecken på att det är ett jättestort engagemang fortsatt. Börja med att ta med er det och så gör detta tillsammans. Prata med varandra, prata inte om varandra. Hjälp varandra, stötta varandra så mycket det går utanför. Och så, precis som du pratar om, Magnus, vad ska man säga, tänd den här glöden igen, den här konkurrensglöden, inte minst på plan men även kanske lite utanför, fast på ett positivt sätt. Peppa varandra, var stolt över att föreningarna runt omkring också gör bra saker, och det här, jag tror det är så otroligt viktigt att prata med varandra. Det kanske det viktigaste av allt är den här dialogen, att vi har kommit så mycket närmare varandra, föreningar mot föreningar, föreningar mot distrikt, distrikt mot distrikt, och alla vi mot Svenska innebandyförbundet. Det kan bli jättebra, bara fortsätt rid på det. Det finns alla möjligheter. Ska man då dessutom prata ekonomiska möjligheter, så finns det bidrag i massor för alla föreningar ett år framåt. Men det finns verkligen det, som det kanske aldrig har funnits tidigare. Så det har kanske aldrig funnits ett bättre läge att verkligen äntligen försöka sig på den där saken som man har tänkt, det kanske inte är för oss. Testa, jag säger bara det, testa. Vill ni inte göra det själva så ring oss på förbunden så hjälper vi till. Så blir det jättebra detta.
Ja, men vad härligt. Vi har haft ett härligt samtal här nu som bör lida mot sitt slut här. Jag vill säga det att vi satte igång det här samtalet med ganska få ramar egentligen. Jag bad er kolla upp lite siffror och sådär, så att vi hade något konkret att börja prata om ändå. Men annars har det varit ganska fritt här. Och vad jag känner, jag fick ju massa energi nu. Jag blir glad när vi avslutar det här samtalet nu, så känner jag, jäklar, det är väl klart att det är det svensk innebandy bland annat kan göra, det här ett lag till eller någonting på något sätt, som du sa, Henrik, där. Alltså, det är ju mer greppbart på något sätt än den här siffran på 180 000 eller vad det nu är vi har som mål. Ett lag till, ja, det är bra.
Det kanske är nästa digitala kampanj, Camilla.
Jag tänkte säga det. Du får den om du vill. Då får jag låna den av dig. Du fick förra av mig. Ja.
Men vad känner ni? Känns det bra? Det var lite otäckt det här, eller nej?
Nej, det var väldigt spännande faktiskt. Ja. Som du sa för en stund sedan, vi hade nu kunnat sitta i en och en halv timme till eller vad vi har hållit på nu och prata om detta. Vi kommer gärna tillbaka, eller jag kan bara prata för mig, men jag kommer gärna tillbaka en annan gång och prata vidare. Jättetrevligt.
Ja, men verkligen kul. Och som sagt, roligt att det tog lite olika vändningar och inte så många givna ramar. Ibland är det bättre och blir roligare i slutändan.
Mm. Precis. Vad, om vi ska avsluta här, hur kommer det gå för era lag i era distrikt då, om vi tar, nu menar jag inte alla lag, utan jag tänker på något av topplagen här.
Jag tar med alla lag, jag ber dig en och en halv timme till. Ja. Nej, men topplagen, jag tycker, om man ska titta på de lagen vi har i våra högsta serier, SSL damer här, så FC Helsingborg på här sidan tycker jag är superspännande med ganska många nyförvärv och en väldigt trevlig och duktig tränare i Niklas Paulsson också. Så där blir det nog väldigt intressant, och på de sidan så är Malmö FC samma sak. Det finns väldigt många intressanta spelare och duktiga tränare där också. Och Lund som tog sig upp, vad blir det, säsongen innan pandemin, va? Precis. Ja, exakt. De har ett ungt och väldigt spännande lag tycker jag också. Så det är såklart vår förhoppning att vi får behålla alla våra SSL-lag nästa säsong också. Tyvärr ramlade ju Höllviken ner förra säsongen, men de gör väl en Höllviken och studsar upp igen. Direkt antar jag, sin vana trogen. Så det är väl lite så. Det är spännande. De får gärna komma till en SM-final båda två. Det hade varit jättehärligt. Vi är inte bortskämda i Skåne med det, men det hade varit kul. De kämpar på och är jätteduktiga allihopa på nivån där uppe.
Ja, Camilla.
Ja, men jag får ju sälla mig till den positiva sidan också. Jag tänker, om vi tar Allsvenskan och SSL då, att Karlstads SSL, de ser ju jättespännande ut. Har gjort liksom tunga värvningar inför den här säsongen. Och det ser ju på papper ut liksom bättre ut än på flera år. Så det ska bli jättespännande. Jag tror man har chans att knipa slutspelsplats och vara med och slåss liksom i år. Så det känns spännande och positivt. Och på här sidan likadant, absolut. Liksom. Ja, jag tror på SSL-kval där. Och på damsidan i Allsvenskan har vi Skoghall som har liksom bred spännande trupp också siktar på kval. Så jag skulle säga att för alla tre dem, om vi just då tar SSL och Allsvenskan, så säger jag positivt på alla tre med goda chanser att nå målsättningarna.
Avslutningsvis här tänker jag, Henrik, hur kommer det gå för ert lag, eller era lag i distriktet den här säsongen?
Ja, men förhoppningsvis kommer det för det första att vi alla lag får behålla sina spelare och att det blir en positiv stämning överallt. Liksom. Och ska vi titta på våra absolut högsta serier så hade ju två SM-finaler framåt april varit fantastiskt om vi kan ha två skånska lag, ett på dam och ett på här sidan. Eller det får gärna vara två skånska lag på damsidan också, såklart. Så det hade varit nice.
Ja, det är ju fullt möjligt, va? Ja, precis.
Ja, det.
Ja. Ja, Camilla, hur tänker du att det går för era lag i Värmland?
Nej, men jag tänker som Henrik såklart att jag hoppas att verksamheten ska få rulla på här efter pandemin oavsett nivå. Och håller vi oss till den absoluta toppen då, så till exempel i SSL, så tänker jag att det ser jättespännande ut på damsidan. Karlstad har gjort supertunga värvningar och har alla chanser att nå högre än tidigare. Så att, ja, nej, men jag är optimistisk, men framförallt i botten att vi får lira en hel säsong och att spelarna kommer tillbaka, domarna tillbaka och alla andra.
Mm. Du ska spela. Vad har du för ambitioner med ditt spelande då?
Nu pratar du med Henke, va?
Nej,
jag skojar. Nu pratar
Henke med mig.
Ja. Nej, men precis. Jo, men jag ska ju spela i våran regionala dametta då, som vi har tillsammans med Västmanland och Örebro. Nej, men alltså, jag kan ju helt enkelt inte sluta. Jag älskar det här tävlingsmomentet och vill trots mina 43 år fortfarande liksom utvecklas och få med och tävla. Så är det bara.
Ja, men ska ni vinna mer matchen än ni förlorar?
Det tycker jag är en bra ingångstanke. Så är tanken. Nej, men vi siktar ju på att hålla oss kvar i ettan förstås.
Mm. Ja, härligt. Då tackar jag för det visat intresse, men tack för samtalet. Det var jättekul.
Stort tack själv.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.